Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 9 februari. Jag tycker att vi ska inleda med att lyfta på våra smulor och tacka alla som nominerat oss i Guldskölden i verkligen. År igen.
Verkligen. Nu, det är ju sådär, när man pratar om röstfiske, då finns det ju två faser. Dels är ju då nomineringsfasen som har varit.
Och orutinerat och bränna krutet,
man bränner
i krutet
i nomineringsfasen, så är man smart, då kliver man liksom på, och vi är ju trygga med att vi kommer bli nominerade. Det kanske låter kaxigt, men så är det ju. Och så kliver man ju på liksom det stora röstfisket nu istället. Ja. Kommer vi såklart inte göra, men passa på att tacka, ska vi definitivt göra. Och ni får ju jättegärna rösta på oss såklart.
Ja, men samtidigt, det var någonting, alltså det tändes en liten eld inom mig. När jag, i samband med att nomineringarna blev slutgiltiga, och det nu är öppet för röstning, då i alla kategorier. De fem mest nominerade bidragen är då nominerade, och det är de man kan rösta på via guldskölden.se. Djurgårdsgänget, du vet, de hårdkokta som aldrig riktigt har uppskattat Toto Balotto, gul och gul och känna på.
Exakt.
Delen av vår podd.
Länge sedan vi höll på med det där.
Ja, jag vet, men jag nåddes bara av en tweet. För DIF-podden är nominerade i årets podcast. Och då var det någon där från det hårdkokta DIF-gänget som skrev det. Låt oss kraftsamla och pissa Toto Sverige i ansiktet. Ja. Känner jag bara, ska de det? ska du verkligen... Ska vi låta det här...
Testa oss. Ja, testa vår kraft här om vi kraftsamlar.
Fan vet om inte vi ska göra en liten kraftsamling.
Ja, men ska vi inte säga då till alla tusentals som lyssnar liksom på oss att fan, gå in på svenskafans.com och rösta.
Sen så har ju du också, alltså du har ju andra intressen i Toto-svenskan än vad jag har.
Ja. Ja, men det, jo, det, absolut.
Kan men, jag menar så här,
jag vet, men min var ju mer att jag vill ju att Toto Balotto vinner årets
podd. Jag säger bara att alltså, Toto-svenskan har ju de har ju gjort ett otroligt första år, och med bravur tagit marknadsandelar när det kommer till podcasteri om den svenska fotbollen. Och det här har ju då avspeglats även i nomineringsfasen. Nominerade som både årets podd, årets förnyare, bäst på sociala medier och så vidare. Alltså ytterst välförtjänt. Men där slutar ju också min gratulation till det.
Exakt.
Nu jävlar ska det stämmas i bäcken här från Googles håll.
Ja, men om jag får drömma så vinner ju Toto-svenskan årets förnyare. Bäst på sociala medier har de ingen chans att vinna, för det kommer jag vinna. Så är det bara.
Jag är inte så säker alltså.
Är du inte?
Nej, jag kan tänka mig att de brädar dig där.
Okej, jag hade blivit väldigt förvånad.
Men du, alltså så här, som sagt, du sitter ju i en position, du vet vad stallkörning är?
Nej.
Jag brukar ju dra mig med travreferenser.
Exakt.
Alltså när samma tränare har två hästar i ett lopp.
Jag fattar, så
liksom stallkör man, ena sitter i ledningen, den andra sitter i döden.
Cykelgrejen liksom, man kör för man cyklar för sin stjärnlöpare som har störst chans att vinna totalsegern i Giro d'Italia.
Exakt, så att jag tänker att du stallkör här med Toto-svenskan.
Men om jag då skulle stallköra så de får gärna vinna sociala medier. Jag har vunnit den kategorin ett par gånger.
Jag och Kimpa Wirsén, vi har ju bara selat ut en kuse till det här loppet.
Exakt. Du är ju också årets programledare.
Jo, men alltså,
den har du också vunnit.
Exakt, ja, den titeln, den ska försvaras.
Alltså förra året så vann du ju då Guldskölden och Kristallen. Så du kan ju bara förlora. Nej, men du var med och vann. Ja. Alltså, det var ju liksom ett pokalår för dig. Du tog ju det som kunde vinna, så att säga. Så att nu kan du ju bara gå sämre. Och då får man ju fråga sig om du är som Milan, att du inte har förnyat dig tillräckligt och liksom hängt med, eller om du fortfarande liksom är i ropet. Det där går ju fort liksom.
Ja, men,
det finns ju några som inte är nominerade.
Det är därför jag säger
att
det finns en eld i bröstet här.
Härligt.
Som jag känner starkare än tidigare.
Ja, men gå in och rösta då för fan.
Precis. Tack till alla som
pissar
har nominerat oss.
Pissar DIF-podden i ansiktet, kan du klippa ut det här lilla segmentet där det inte hörs att jag är skämtsam.
Ja. Ska säga det, jag uppskattar DIF-podden.
Ja,
jag tycker att de gör väldigt ofta en en otroligt ambitiös och bra podcast. Det finns ett par killar där som jag verkligen tycker är super.
Men Marcus var väl här för bara någon vecka sedan och hälsade på. Alltså vår gubbe från poolpartiet i Toulouse som sedermera fick oss sparkade på Discovery. Och han var ju också ledande i det liksom gänget från Nacka som drog igång poolpartiet. Så han är ju liksom med i Toto Balottos, vare sig han vill eller inte, så är han med i Toto Balottos framgång. För utan honom, utan poolpartiet, inget Toto Balotto.
Han har en tå i det Toto-Sverige som nu ska pissas ner från default.
Exakt.
Vi får väl se hur det blir med den saken. Gå in på guldskölden.se i alla fall och rösta enligt ert hjärta. Men framförallt då, Toto Balotto i
URL.
URL. Fina urlen.
Ja,
ja, men det är det va?
Ja, jag trodde det var svenskafans.com. Men...
Där hittar man också säkert möjligheter att rösta. Det om det. En podd som inte tog sig in i nomineringsfasen, det var Fiaskopodden.
Just det.
Som görs av Marcus Tapper och Erik Sporrong.
Yes.
På Podmi. Den gästade du i dagarna. Jag ska lyssna på detta avsnitt senare i eftermiddag när jag cruisar ut till Hattudden för en liten veduppplockning. Jag ser mycket, mycket fram emot detta eftersom du då bara berättar om dina misslyckanden i ditt liv.
Men det jag berättar ju om två misslyckanden som jag har, alltså det har tagits upp. Så att det kommer inte vara några nyheter från dig. Det finns ju så jävla många fiaskon. Jag sa det till Marcus Tapper och Sporrung innan, att vad vill ni ha för typ av fiasko? Liksom, vilken nivå ska jag lägga?
Kartoteket är jävla
vilken nivå ska jag lägga mig på? Ja, sådär. Då blev det ju då alla mot alla finalen och när Spanair gick i konkurs. De som inte har hört innan, för de är kanske lite kul.
Ja.
Det var mycket ångest i studion.
Då frågade jag om du hade sett då när Erik Sporrung imiterar When We Were Kings. Dök upp på Twitter för något år sedan.
Mm.
Vi kan lyssna på det.
Och det här är någonting såklart, någonting som aldrig skulle ha hänt i dagens fotbollsklimat. Det låter ju helt otroligt att dagen innan en final, att ett helt lag med lagkapten, startelva och tränare, alla går ut och gör en total fylla på stan, bränner ner en förskola, misshandlar sina fruar, andras fruar, dagen innan en final. Det är vad det är. Och det var så de såg på saken. Ja. Men sen är det dags för FA-cupen, va? Ja, och där blir så känns historia. För där möter de ju Macclesfield. Fina Macclesfield. Fan vad man älskar Macclesfield. Och där har vi en svensk koppling. För vet du vem som hängde affisch i pojkerummet hos Macclesfields lagkapten Cameron McPattar? Nej, det har jag ingen aning om. Det vet jag inte. Det är Gustav III. Gustav den tredje hängde på rummet hemma hos Cameron McPattar.
Det är otroligt bra.
det är
vad det är.
Det är
Gustav den tredje. Det är så jävligt
roligt.
Subtilt. Bang on. Stringent.
Ja, det är jävligt bra alltså.
Mm. Ja, mycket, mycket bra. Det ska bli spännande att höra din insittning där.
Mm.
Med det sagt så har det ju spelats en del boll sen vi hördes sist. Däribland en stabil och tung bortaseger för Juventus mot Salernitana. Dusan Vlahovic back on track. Jävla sparkapital man har i serben. Om det nu, vad det verkar, inte blir så mycket av Paul Pogbas eventuella comeback. Men i Vlahovic har ju Juventus en jävla klassspelare som kan vinna matcher helt på egen hand, likt han gjorde då i tisdags.
Ja, det du säger där, att vinna matcher helt på egen hand, det är det Juventus behöver, det är det de har saknat.
Ja.
Alltså, hur bra man än tycker, bra, det är väl ingen som tycker Moise Kean är så jävla bra, eller någon av de där ersättarna till Vlahovic, utan man behöver ju,
det är väl Di Maria som i liksom stunder har kunnat med egen individuell klass gjort skillnad.
Men, vi har ju kommit till ett läge där vi kan,
men kollektivt har ju inte det alltid räckt heller. Typ Napoli borta. Mm. Di Maria kanske bäst på plan första halvlek. Juventus åker därifrån med 1-5.
Ja, men det får man liksom inte glömma bort när man pratar om Juventus säsong. Att de har haft tunga skador när de byggde den här truppen. Då skulle Paul Pogba spela tillsammans med Chiesa, tillsammans med Vlahovic. Och sen så har ju Chiesas ritorno, visserligen nu comebackad och så, men har fått lite bakslag. Men man har ju inte räknat med Vlahovic heller, plus andra skador också. Så det har varit en extremt skadedrabbad säsong som såklart har påverkat resultaten också. Men det räcker ju lite grann, känner man nu, att de får tillbaka Vlahovic och vinner man en bortamatch mot Salernitana. Det gjorde man inte innan. Så det är ja, bra för Juventus, samtidigt som den här utredningen pågår som alla har koll på. Vi ska prata lite utredningar idag. Vi ska ringa Petter Landén alldeles strax och prata City. Men för Juventus del så är det ju väldigt mycket spekulationer just nu om den här nya delen då, som Chiellini ska ha varit någon slags gudfader i. WhatsApp-meddelanden om svarta löner.
Den ekonomiutbildade Giorgio Chiellini.
Ja, men egentligen två delar då som har varit stor snackis. Det är dels då spekulationerna där de som går varmast är att Juventus ska få tillbaka sina minuspoäng som man då tappade minus 15. Men att man då ska få nya minus 15 typ på grund av den nya skandalen med svarta löner. Det är liksom så man pratar nu, sen får vi se vad som händer. Och det andra då som det har snackats mycket om, det är att åklagaren är stor Napoli-supporter.
Just det har läckt ut någon video på honom från 2019.
Exakt.
När han slänger sig med Juve Merda och svär sin trohet Juventus till Napoli.
Ja, och han har då varit åklagare i hela den här utredningen. Och det fattar ju alla att det blir ju
det är problematiskt.
Det är som en domare på Fiorentina Juventus som liksom öppet säger att han hatar Juve. Och sen så tilldöms Fiorentina två straffar i den matchen. Det ska jag säga, i Italien så dömer man ju inte laget från den staden man är född i.
Nej.
Så man är väldigt noggrann med liksom sånt. Det är ju nästan som en amerikansk presidentkandidat. Om man går tillbaka och kollar vad som finns i bagaget.
Man vettar dem ordentligt.
Ja, det gör man.
Mm. Alltså de här svarta lönerna. Faller de under samma benämningstak då? Alltså plus Valenza?
Nej.
Det här är något annat då?
Fan vad det hette.
Det vet jag inte.
Nej, men jag har fått ett eget namn. Nu tappade jag det bara. Så jag hade det för en halvtimme sedan. För jag
kör de
att jag
typ Nero?
Nej, det gör de inte.
Alltså svart?
Ja, exakt. Nej, det gör de inte. Fan är det de kallar det för. Ah, ja. Skitsamma.
Det kanske kommer.
Ja, det kanske kommer.
Det kanske kommer. Mm. Och det här liksom då överklagandet. Finns det något datum? Finns det någon liksom, är det någonting vi jobbar mot?
Nej, men den här säsongen tror jag såklart. Alltså, eftersom minuspoängen, nu har de ju överklagat. Alltså,
det pratades ju om en månad då, när det föll.
Exakt.
20 januari.
Jag har inget deadline-datum i huvudet. Men det måste ju göras klart den här säsongen. Vad fan det är som ska hända. Så jag vet inte hur lång utredningen blir och processen då kring de här svarta lönerna. Men det är i alla fall pågående.
Toto Balotto är sponsrad av en ny man och det känns ju så där härligt och helt. Vi har helt enkelt saknat en ny man. Hos dem, alltså på nlyman.com, så finns Sveriges bästa nätbutik vad det gäller stil och kläder för killar och män i sina bästa år. Outfits för alla tänkbara tillfällen och till det givetvis även dojor och accessoarer. Där finns ungefär 100 noga utvalda brands att välja från och en ny man har alltid olika prisalternativ optimerade för plånkans dagsform. Vi vill också slå ett slag för det nya, riktigt schyssta varumärket Que Sera Sera, som alltså nu säljs exklusivt på nlyman.com. Kolla in den, hörni. Det är en kollektion med svettisplagg, t-shirts, halfsippen, hoodien och sweatpantsen. Givna favoriter och allt går i softa färger. Det är lätt oversized, boxy passformar och med drop shoulders. Ja, men ni hör ju. Det är Que Sera Sera. Gå in på nlyman.com och spana in den här kollektionen med egna ögon. Och lyssna nu. Hittar ni något därifrån som ni vill klicka hem eller för den delen från något av alla andra varumärken som finns på nlyman.com. Jag tänker såklart på J. Lindeberg, New Balance, Ralph Lauren, Levi's och så vidare. Så ska ni använda i alla fall koden TOTO20, TOTO20, för den ger er 20% rabatt på rubb och stubb. Jajamän! Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrad av Burger King. Ja, mäktiga Burger King. Det ligger liksom en tyngd i namnet. En förväntan i luften gör sig påminn. Bara man säger det. Burger King. Ni känner smaken i munnen, va? Smaken av det grillade köttet. Hur lågorna liksom flammat upp och dansat på ytan. Aj, är det något Burger King kan? Ja, då är det sannoliken smak. 2023 går Burger King back to the roots och fokuserar på en sak mer än någonting annat. att göra förbannat goda hamburgare. Och två av de nya hamburgarna som just nu, under en limiterad tidsperiod ska sägas, finns på menyn, är något som alla vi som älskar chili majonnäs kommer uppskatta. För nu gör nämligen Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken Royale entré. En med kött, en med kyckling, båda två kyssta av elden och i samklang med en ruskigt fin chili mayo. Så, passa på att prova någon av dessa burgare. Eller varför inte båda, innan de försvinner. Du vet var närmaste Burger King ligger, det är bara att ta sig dit. Have it your way! Vi lyfter på hatten och säger tack Burger King för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi kan hålla oss kvar i Italien, dock byta stad från Turin till Milano. För där händer också saker som jag tänker att liksom så här, vi måste på något sätt reda ut, som jag inte får grepp om. För då, någon vecka sedan, så kommunicerade Milan att vi skriver ut Zlatan Ibrahimovic från våran Champions League-registreringstrupp.
Mm. Sammanföll också dåligt med att vi precis hade släppt ett avsnitt där vi pratade om att Conte darrade inför
absolut
synen av Ibrahimovic.
Vi pratade väl om att han liksom fick ännu ondare i sin galla.
Yeah.
Men det här handlar alltså om den här registreringstruppen man får ha till sitt Europaspel. Det brukar väl vara 25 spelare, 26 spelare.
Mm.
Varför skriver Milan ur Zlatan eller adderar honom inte? Jag minns faktiskt inte om han var tillgänglig i höstas eller om han var utanför truppen. Det fanns i alla fall alla möjligheter då att ha honom i truppen som gubbe 25 till då omstarten av Champions League nästa vecka. Milan möter Tottenham på tisdag, retur 3 veckor senare. När det i samma veva dels rapporteras om att han är tillbaka på Milanello i kollektiv träning, och bara några dagar efter det här då beskedet om att han inte finns med i den slutgiltiga Champions League-truppen, nu alltså är högaktuell för att imorgon fredag finnas med i matchtruppen och få 10, 15, 20 minuter på plan mot Torino. Vad är det som pågår?
Jag vet inte om Milan tänker att man kan inte utnyttja honom, eller man kan inte spela honom i 2 tävlingar. Det blir för tight att spela var tredje dag, och att det då är uteslutet att spela tuffa matcher i Champions League. Att en match mot Torino är betydligt softare, så att säga. Det är nästan så att de kan sätta på en rosa väst på honom och säga till Torino att ta det lite lugnt med Ibra, och så är det inga närkamper mot honom.
Ja. Alltså gentemot tisdag så förstår jag det.
Överdrivet, men det kan man inte göra mot Spurs.
Nej.
Hörrni, ta det inte lugnt med slagge.
Å andra sidan så är ju då returen om 3,5 vecka.
Jag vet.
Och det är det jag inte får ihop med då. Nej. Att ifall han kan spela fotboll 10, 15, 20 minuter fredag den 10 februari. Varför har man redan tagit beslut om att han inte kan göra skillnad för Milan om 3,5 vecka?
Samtidigt så är det ju bara en tanke här, och det är ju att Zlatan själv har valt att inte vara med i Champions League-truppen. Alltså, för jag kan inte tänka mig att Maldini och Pioli har fattat det här beslutet, utan det måste väl ändå vara Zlatan själv.
Och var tycker du logiken i det finns?
Jag vet inte.
Nej, men det är ju helt oförklarligt. Det är ju helt oförklarligt. För att han tar ju inte någon annans plats.
Nej.
Alltså i form av spelare som kan göra någon skillnad. Nej. Gubbe 25, vem är det?
Mm.
Alltså då är vi alltså, vi är förbi Vranch, vi är förbi Balotore, vi är förbi, alltså det gänget.
Mm.
Det är ju gubbe, det är ju 18, 19, 20.
Visst.
Alltså vi är nere på sådana marginalspelare.
Typ primavera spelare.
Ja. Så att det är inte så att han står i vägen för någon.
Nej, jag vet. Ja, men, och därför måste jag ha fattat det här beslutet själv.
Och att Zlatan då, uppenbarligen fit nog, eventuellt då imorgon kväll, att spela en kvart Serie A-fotboll. Varför skulle han diskvalificera sig från möjligheten att göra det där målet som Champions League-historiens äldsta målskytt?
Mm.
Eller att göra skillnad i Milans avancemang gentemot Tottenham?
Ja, men jag ska säga det, att jag har faktiskt inte läst så mycket kring uteslutningen av Zlatan i Champions League-truppen. Och det kan ju vara så att det finns en milanista som sitter och lyssnar på det här som har en jätterimlig förklaring. Nej, och då vill jag bara brasklappa och säga att jag har inte läst det än i alla fall. Alltså det kan ju vara någonting, fan vet jag, polares begravning eller så här. Då är det lika bra att vi inte kör.
Nej. Alltså som
nej.
Sagt, hade det här varit en 90-minutare, sudden death match på tisdag, då köper jag att så här, nej, vet du, det är ingen idé. Han ska inte spela någon Champions League-fotboll tre dagar efter Torino-matchen på tisdag mot Spurs. Nej, okej. Men returen, det är ett dubbelmöte det här. Om Giroud går sönder kommande 2-3 veckor.
Får jag ställa en fråga?
Om Origi gör samma sak.
Kan man justera
och truppen? Så sitter man med Slagge som om 2 veckor kanske är så här. Allt känns kanon i knät. Och jag är i superfysisk lag. Ge mig bara 90 minuter här mot...
Det förutsätter man ju.
Ja. Nej, tyvärr. Det får bli Rebic. Mm. Borta mot Spurs. Mm. För att vi har ju avräggat Slagge.
Mm. Han flyger klart. Jag vet inte hur högt han flög. Men Rebic har ju flyger klart.
Ja.
Han är ju den han är, givetvis. Och sådär.
Är inte han den han har varit?
Jo, han kanske bara fortsätter vara det. Men kan det vara så att man kan skriva in honom senare? Såhär, skadade spelare kommer tillbaka, att det finns någon liten klausul.
Det är väl det som är hela poängen med den liksom deadline som fanns det. Med den här listan
bara,
för några dagar sedan.
Jag försöker bara hitta något rimligt i det här.
Jag förstår faktiskt ingenting.
Hörru, nu har vi liksom börjat prata om Juventus poängtapp och så vidare. Det är väl lika bra att vi tar det i mål, eller vad säger du?
Ja, precis. Vi ska ringa upp Petter Landén, en av Expressens absolut främsta profiler och pennor. Röster också.
Mm,
gör det bra i diverse poddar. Kick and Rush alltså. Från Expressen.
Mm.
Är ju ofta figurerande i Dobbs produktioner också. Lite här och lite där. Mm. Underskattad, men av oss väldigt uppskattad.
Verkligen.
Och vi ska givetvis ringa honom eftersom han i sin roll som Manchester City-supporter kan ge oss lite mer kött på benen kring det som skett här senaste dagarna.
Härligt! Så. Kör Petter, läget!
Det är bra. Hur är det själv?
Jo, det är bra.
Hur mycket kontakt har ni två haft sen Thomas Wilbacher klev ut från Expressenhuset?
Vet du vad det fina är? Att senast vi hade kontakt så var det ju via Tancredi Palmeri.
Just det, ja.
Jag gled in och löste scoopet. Gusten vet vad det är. Jag frågade om TV4 ville göra någonting också. Gustav bara, nej. Olof är på gymmet.
Nej, jag ligger i sängen. Vänta nu, alltså, kontexten är ändå viktig här. Det var ju SVT:s match, så att vi hade ju inget folk på plats.
Nej, sorry.
Och det var mitt i natten. Det var sista matchen för kvällen, det var mitt i natten.
Ja, ni fick ändå jobba lite för att lösa, komma dit och sådär. Det var ju ändå
skojade. Ja, vi hade gjort alla logistiska misstag från början. Skickat Noah ensam dit, skickat mig och Gad på en helt betydelselös jävla skitmatch. Transportera oss av hela den här motorvägsstan. Komma dit, bli nekade inträde, för vi hade ju inte akkrediterat oss. Ja, det var kaos. Men Tancredi var jävligt i gasen.
Han var det,
han brukar vara det.
Ja, alltså det är liksom det hispiga. Alltså jag har ändå sett honom hispig vid ett par tillfällen. Men det här var liksom, han gick in i overdrive och bara köttade.
Ja, men jag uppfattade honom dels som så här väldigt upprörd över situationen. Vi kanske ska ta med det här.
Ja, absolut.
Nej, men, vi rullar. Ska vi backtracka vad det var som hände egentligen?
Det var ju såklart Iran-USA-matchen.
Just det.
Och så var det ju väldigt problematiskt för iranska supportrar. I och med att man kunde liksom inte tillfredsställa någon egentligen.
Oavsett
liksom ambition man hade med att vara på plats. Och då var det ju två stycken svensk-iranier då. Som hamnade i en jävligt olustig situation utanför arenan. Och det här hamnade Tancredi Palmeri mitt i.
Exakt.
Och vad gör han då? Jo, han tar såklart kontakt med Thomas Wilbacher.
Ja,
arbetslös hemma i, hemma i Sverige.
Han frågar, var är ni? Alltså, jag har värsta grejen. Alltså, så att dels var han ju upprörd över situationen. Han trodde ju att de skulle bli halshuggna på plats. Av liksom Katars regering. Alltså så här, nu blir hängning. Och samtidigt jag tror att han kände också att han hade VM-scoop typ på gång. Så att han var liksom dubbelhispig.
Exakt. Ja, men det var ju jävligt obehagligt. För att, alltså, och jag tror att de som utsattes där, det var ju dels två svenskar, det var några andra också av andra nationaliteter om jag fattade rätt. Men de vågar ju liksom inte lämna arenan och gå därifrån för att då är liksom ingen som ser oss och då kan just de göra det. Vad de vill. Mm. De skrek till Tancredi så här, snälla gå inte, stanna kvar här. Mm. Så det var ju vi som var på den andra arenan och bara fick videomaterialet kände ju lite samma sak, att så här, vad fan är det som håller på att hända egentligen? Mm.
Ja, det var jävligt obehagligt, men det var också fullt naturligt att vi liksom inte...
Ja, men sluta håll på hela... disclaim att ni inte liksom gjorde någonting. Vi fattar, Gusten.
Ja, men, ändå så ska du dit och peta så... i såret med pinnen varje gång det tas upp.
Det gör jag så gärna. Men det här resulterade i en längre intervju sen, va? På Expressen. Mm.
Exakt. Noah Bachner, som ni alla känner till, utgår ifrån, fick tag på en av de här efter ganska digert jobb, och vi fick tag på honom efter att han hade lämnat Qatar. Han satt på flygplatsen och sa att så här, jag ringer när jag är tillbaka i Stockholm. Mm. Och han lyckades liksom ta sig ut. Han var ju jävligt omskakad.
Otroligt. Och det här var ju, de här var ju, jag ska bara säga det, så de här hade ju typ någon slags Free Iran-budskap på t-shirts. Och de hade varit med på SVT tidigare också och pratat om det, eller hur?
Exakt. Det var ju den här kvinna, jämlikhet, frihet-budskapet.
Just det,
som har varit motståndsrörelsens slagord. Det var det de bar. Det var de ju inte ensamma om, men det var ju... Det dök upp, det fanns ju proregimska och antiregimska supportergrupper i Qatar. Mm. Och det fanns ju fog för oro, kan man ju säga också, i och med att Qatars regering har ganska nära band med Irans dito. Så att jag fattar att de som var mot regimen var jävligt skakade, för att det var lite konstig och obehaglig stämning. Det vet jag att Noah sa efteråt också, att det var konstigt i pressrummet och sådär. Ja. Mm.
Således jävligt konstiga och obehagliga omständigheter sist ni hördes, men jag misstänker att ni har en fin och lång relation ändå att blicka tillbaka på efter Thomas alla år på Expressen. Hur saknad är han där borta?
Alltså jag skulle säga att han är ganska saknad. Jag saknar ju elden Thomas Wilbacher. Liksom galningen som kommer in och Lennart Hyland trycker på en knapp, levererar och försvinner. Det finns något liksom tv-mytiskt kring det.
Han skakar om en hel byggnad på 19 minuter.
Exakt. Sen kan jag ju säga så här utifrån att är du chef på Expressen så är det inte alltid guld att ha liksom, jag vet inte, Salems Frank Andersson att jobba med. Så är det.
Salems Frank Andersson. Ja. Ja, det tar jag. Nej, men nu är det ju nya chefer dock. Det är
ja,
väl, Per lämnade ju i nästan samma veva som jag lämnade för Discovery. Och sen Kalle flyttade till Gotland på liksom, oklara premisser.
Ja, precis. Hans andra hälft är ju gotländska. Och de hade väl någon slags plan om att de alltid skulle dit. Och sen så fick de en chans och så gjorde det. Så det har varit väldigt mycket rokader.
Mm. Är det bara jag som känner att Kalle Forsell är tillbaka i Stockholm? Innan sommaren är slut.
Ja, fan, jag tror inte det. Men det skulle vara kul om du hade rätt.
Ja. Men då låter det i alla fall som att du och en del andra i alla fall saknar Thomas på Getingen.
Tveklöst så. Du är välkommen tillbaka, Thomas.
Ja, jag saknar er.
Vad fint.
Alltså, jag saknar ju också vara lite i ett sammanhang. Jag är så jävla frifräsig.
Men du sa också till mig för bara några dagar sedan när du skrev någonting. Helvete vad dålig jag har blivit på att skriva.
Jag var aldrig speciellt bra på att skriva. Däremot så hade jag åsikter. Liksom. Ja. Så att jag, och de kan ju få ut. Jag vet att Noah sa i något tillfälle liksom att man kan nästan höra dig prata när man läser dina krönor.
Ja.
Och det var ju enda sättet jag kunde skriva på.
Jo, men det räckte väl. Det var ju ett personligt tilltal. Det är ju det som,
ja. Sen tycker jag, alltså, krönikerandet har ju inte på grund av mig, men det har ju svalnat av lite i Sverige. Inte bara på Expressen, utan det är klart det kommer någon krönika ibland och sådär. Du, Tessan och dem. Men alltså, mitt jobb på Expressen var ju att liksom tycka saker. Och jag, fan, hur ofta krönikerar jag inte? Jag krönikerar 3 gånger i veckan. 4 gånger i veckan liksom, när det var Champions League och sådär.
Ja,
liksom.
Visst.
Är inte det där ett resultat då av att krönikor nu för tiden har så mycket kortare livslängd än vad de hade för bara 3-4-5 år sedan? Peter?
Ja, jo, men alltså lite grann. Sen så är det ju också att i takt med att alla har Twitterkonton eller...
Exakt.
liksom, åsikterna finns ju redan där ute. Du måste vara jävligt konträr eller ha liksom väldigt egen take för att det ska kännas pikt och fräscht och liksom intressant överhuvudtaget. För att skriver du efter, jag vet inte, Iran liksom matchen där, att det här är givetvis skandalöst. Ja, men det har ju alla sett. Alla har ju sett det redan, alltså 1000 gånger om. Så att det skulle nog också säga bidrar att folk får åsikter på andra håll. Så att du måste vara liksom lite smartare och mer eftertänksam för att komma fram till någonting spetsigt eller intressant.
Eller så här, jag tror att kröniker som kretsar kring de mest uppenbara matcherna och händelserna, de är på utdöende. Jag tror att det fortfarande finns liksom ett torg för krönikor om saker man inte visste att man liksom brydde sig om och engagerade sig i.
Exakt.
De är ju svåra att hitta också.
Så är det ju, men det kanske också skiljer vissa krönikör-agnar från andra veta.
Hur många gånger har du vridit och vänt på Zlatan? Herregud.
Ja, nej, verkligen. Det blev en lång samtalsstart här med Petter Landén. Du misstänker säkert varför vi ringer dessa dagar.
Ja, varför är jag aktuell? Liksom? Det är väl... det är väl samma anledning så att du ringer Jonas Wahlström när du någonting om ett vilt djur, så ringer du mig om Manchester City. Det är väl lite så, va?
Ja, nej, men precis. Vi hamnade ju jävligt snett i den där nyhetsbomben som briserade i måndags, för att vi hade precis tryckt på avslutad inspelning när då den här utredningen skickade ut sitt slutresultat i någon slags form. Och den här då lavinen började dra igång från de ljusblå delarna av Manchester. Det är säkert många som hör det här som har hängt med i rapporteringen sen dess, men eftersom det här är Sveriges största fotbollspodd så vet vi att vi har några lata jävlar där som har missat det här till 100%. Så att kan inte du, Petter, bara liksom så här, på så kort och koncist sätt du kan försöka liksom förklara vad det är som har hänt och vad det var som hände då i måndags?
I korta drag. Manchester City, som ni känner till, ägs av det här Abu Dhabi-koncernen som tog över 2008. Det har ju kommit tidigare uppgifter om ekonomisk brottslighet, alltså att de har dopat sina siffror och dessutom inte samarbetat med de utredande parterna vid när de tidigare har misstänkts och anmälts för det här, av UEFA till exempel. Nu har den här Premier League-panelen samlat ihop underlag från åren 2009 till 2018 och kommit fram till att det är 101 brott mot det ekonomiska regelverket. Och i detta ska nu utredas, liksom så här, anmälan finns, nu ska det utredas och sen beslutas.
Och får jag bara fråga dig, är det här då regelverket som brukar benämnas som financial fair play, eller är det UEFAs regelverk, eller är det FA:s, eller vad är det för liksom?
Detta är, om jag har fattat det rätt, så är det FA:s regelverk, för att till skillnad från när UEFA stängde av sitt i 2020 var det från Europaspel, om det var i två säsonger. Just som det. Sen överklagades, då var det enligt UEFA, så det är väl där financial fair play går det. Under. Detta är Premier Leagues regler.
Och det är samma, det... ska jag bara säga, som Juventus, alltså utredde, så de ska väl utredas av UEFA också. Men det var ju
hittills
av,
är det nationellt.
Det var exakt, det italienska fotbollsförbundet.
Exakt, och i fallet City så har de ju utretts europeiskt. Överklagat och då vunnit, får man ju säga, de fick ju böter. Liksom. Det betyder ju ingenting. Premier Leagues egna utredning skiljer sig så sätt, för att en av sakerna som sitter kommunen på med UEFA var att preskriptionstiden hade gått ut, samt att du inte kan presentera bevis som har tillförskaffats på illegalt vis, det vill säga Football Leaks. Premier League kan använda det som bevis och det finns ingen preskriptionstid för de här förseelserna. Och i slutändan kan detta leda till en rad olika saker. Det kan leda till lätta straff såsom böter, eventuellt övergångsförbud, men i värsta fall, eller hur man ska uttrycka sig, så kan de degraderas, eller poängavdrag, eller uteslutas ur, vad ska man säga, den professionella delen av fotbolls-England. Det är väl liksom det grövsta straffet som kan utdelas, att de får börja om i Vanarama North, typ.
Ja, men precis. Det är väl de fem högsta serierna.
Exakt.
Är ju det professionella systemet.
Exakt. Och tydligen, om jag fattar det rätt, så kan de kan liksom inte degradera City. De kan ge dem tillräckligt med poängavdrag för att skicka ner dem i the Championship. Alltså så att de kan ta det runt sig så. Men de kan inte säga, vi sätter dem bara i League 2. Utan då är det antingen poängavdrag eller uteslutning ur det professionella. Så får de börja om liksom.
Okej.
Hörrni, ni har väl inte missat att Toto-trippen numera ligger på snabbare.com. Där är det några som har frågat hur man hittar dem. Självklart så finns våra tripplar via våra sociala medier. Vi brukar ju vara frikostiga med att pusha dem så att alla kan hänga med. Men om man nu går in i appen eller om man går in på snabbare.com så går man bara till bettingsidan och där finns det en stor bild på mig. Och då är det bara att klicka på den så kommer ni till tripplarna. Hur som helst, inför helgen, nu jäklar, nu ska vi ta pengar av dem här på snabbare tidigt också. Så har vi tre stycken raka spel. Jag tror på Juventus med Vlahovic tillbaka. Jag tror på Manchester United som möter Leeds igen. Jag tror att de kan nu, de vet vad de ska göra. Jag tror att det blir en bra match för Manchester United. De vinner den. Och sen då Liverpool i Merseyside derbyt. Är han tokig? Everton är på gång och så vidare. Ja, inte tillräckligt för mig. Jag tror faktiskt att det blir lite glow up Liverpool och att de vinner den. Det är i alla fall trippen. Gå in på snabbare.com. Ni måste vara 18 år. Glöm inte bort det. Stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Kör!
Men om jag då, alltså jag har inte gått igenom de här 101 regelövertrampen i sak, men vad är liksom det fulaste man gjort? Är det att man har tagit in pengar och liksom pumpat upp kassan på ett felaktigt sätt?
Alltså vi har ju typ 4 enskilda fall bara det senaste året, 1,5 där. Det har uppdagats att City har jävligt luddiga sponsorer. De heter typ så här Betwiz, säger sig vara ett singaporianskt multi liksom miljard bettingföretag, men det är bara en brevlåda någonstans i Singapore och inget mer. Och väldigt mycket sånt är det ju fall av liksom. De har fusksponsorer. Sen så har det ju också varit tal om liksom utbetalningar som inte har registrerats. Maschinifallet var väl det som uppmärksammades mest. Detta kommer ju från Football Leaks också, att City har gett honom en lön och sen har han fått pengar vid sidan av från Abu Dhabi på annat sätt liksom.
Så Abu Dhabi har egentligen på olika sätt pumpat in pengar på felaktiga grunder, alltså via bluffföretag och med svarta utbetalningar.
Ja, alltså precis. Jag är inte ekonom, men det är så jag förstår det, ja.
Ja. Kan man också bli av med titlar?
Ja, jag tror det. Det stod inte om det först, men sen tror jag det var en sån här iPaper eller någonting som skrev att det kan de. Så att det borde vara så, ja. Alltså finns de skyldiga för att ha fuskat sig till, vad är det, 6 titlar så rimligtvis ja.
2 korta frågor då till på denna härva. Hur bedömer du sannolikheten att man faktiskt kommer få kännbara straff, alltså inte bara böter, för det misstänker jag inte rör sitt i ryggen om de skulle få
inte det minsta,
100
såklart.
Miljoner i böter, det skiter väl de i liksom.
Ja, exakt.
Vad är ett realistiskt straff här, tror du?
Jag tycker det är skitsvårt, för att när du är kom med sin så kände jag typ direkt att det här kommer de fixa. Alltså på något sätt att de kände så otroligt självsäkra klubben i hur de kommunicerade. Det här är ju, de har ju, Premier League har gjort den här utredningen i 4 år. Jag sa att det var väldigt många som reagerade på att så här, vi vet att City har fuskat. Varför har det tagit så här lång tid? Och då kan man väl hitta svaret i att de anställer advokater med samma veckolön som Kevin De Bruyne. Ska du presentera ett case så ska du ha jävligt på fötterna för att komma åt dem. Det skulle vara konstigt då Premier League att presentera det här och inte känna sig väldigt förvissad om att City kommer ryka på det. Så City har ju jävligt bra advokater, sånt här kan dra ut på tiden så in i helvete. Jag skulle väl gissa att ett poängavdrag, men inte poängavdrag så att de åker ur, utan missar Champions League rejält eller allt Europaspel, är det mest troliga, och en rejäl böter.
Och medan några strippade titlar, eller?
Ja, det är väl inte otänkbart. Nej.
Nej, okej. Jag tänker också att det här inte behöver vara helt fel för supporterna. Alltså det, det kittlar lite med en tanke på en League One-degradering. Eller?
Frågar du supporten mig så är det min absolut högsta dröm. Det finns liksom inget coolare än år noll. Liksom bränn skiten till marken och så börjar vi om.
We had a good run med, vad blev det? 5-6 ligatitlar.
Du kan fråga mig, jag har ju varit där. Jag har dessutom varit på plats under resan tillbaka. Och det är ju mina bästa fotbollsår jag någonsin har haft. Även om jag liksom har offerkoftan på ibland. Speciellt när jag pratar om andra italienska klubbar, typ Roma, Lazio, som hade 10 gånger högre liksom skulder. Men ändå, men det hör ju till supporterskapet liksom att ha på sig offerkoftan.
Men jag tror att utifrån så tänker många, det där är det värsta som kan hända ens klubb.
Ja, men exakt. Men alltså C2-året som jag liksom anlände till och sen hela Serie B-säsongen där vi liksom tampade som en sjätte plats för att få kvala upp. Så sedermera blev liksom Perugia med Ravanelli fortfarande kvar och spela. Alltså det är ju liksom det bästa. Och sen gjorde ju Fiorentina en jävligt fin resa tillbaka till Champions League också. Och så här, Moto i hög form, Luca Toni är ändå profilstarka spelare. Per Kröldrup. Mm.
Jag får stanna det där innan du återigen ska dra upp Arjen Robbens mål.
Ja, men det behöver jag inte göra. Men jag menar bara så här, det var en resa tillbaka till toppen. Ja. Som var otrolig att vara med om.
Exakt, och det ska ju sägas också att jag tror det finns City var ju liksom först ut av, vad ska man säga, de statsägda klubbarna som vi känslan var att de kom från ingenstans och helt plötsligt så är de en världsklubb liksom. Mm. Och för mig som förälskade mig i ett lovable gang of losers liksom, för mig, jag fattar ju inte när de köpte dem 2008 för att jag var 18 år. Alltså vad, jag visste fan inte vad Abu Dhabi var för någonting. Det pratades bara om ekonomisk doping och jag tyckte det kändes lite konstigt. Men liksom, det var inte så att jag satt och funderade på ägarstruktur när jag går över och smäller in 3-2 mot QPR. Liksom.
Och någonstans hade ju Roman Abramovich redan då liksom brutit någon typ av ny mark i Chelsea.
Exakt.
Det fanns en acceptans för att nu är det väl det här vi gör.
Ja, men någonstans i takt med ju äldre jag blivit och ju mer systematiskt bra City har blivit. Så även om det är inte så att jag slår på TV och hoppas att de ska torska. Men jag kan som supporter sakna lidelsen lite. Alltså att det är så stor jävla central del av supporterskapet att må piss. För att höjderna ska kännas. När City vinner Carabao Cup för 5:e året i rad, då är det knappt att jag åker slå på TV:n, för varför liksom. Det här är bara business as usual, vilket var en central anledning till att jag kände att Superligan kände så här.
Och om du försöker vara objektiv då, hur representativ tror du att du är för den stora Manchester City-supporterskaran?
Jag tror att det känns jävligt ont att kalla mig själv för en äldre.
Men jag tycker, man kan dela upp er i de som älskade eller förälskade sig i Loverball Gang of Losers. Och sen så finns det ju en massa unga. Du pratar ju själv om att du var 18 år. Nu är du en pappa, Petter.
Och 34.
Ja, nej, men alltså det finns ju så många yngre som bara har levt med Manchester City i den, alltså med den här ägarstrukturen.
Exakt. Och fostrat in i en modern fotbollsvärld som jag inte gjorde. Och jag tror att för dem, och jag respekterar deras åsikt fullt ut, det ska jag säga. Men för dem tror jag att det mycket väl kan kännas som det absolut värsta. För att de har ju en helt annan bild av vad den här klubben är än vad jag har. Men för mig skulle liksom, det skulle dessutom vara en typ av rening, alltså för mitt eget supporterskap, efter att ha känt att jag behövt försvara att jag råkade bli kär i ett lag när jag var barn. 1000 gånger om att visst, vi fuskade, men det var de fuskande åren, inte den fuskande klubben på något sätt. Tar man ett ordentligt jävla straff, åker ner, börjar om, då finns det liksom vi som är kvar på något sätt.
Ni som var där redan innan. Tillbaka.
Ja, men precis. Och sen börja om, komma tillbaka. Alltså, grejen är att skulle City degraderas nu också, själva allting kring klubben, alltså träningsanläggning, allting, det är ju hyperprofessionellt. Så att även om liksom ägarna skulle lägga benen på ryggen och säga att vi tänker inte basa över ett League One-lag. Fine, ni har gjort investeringarna så att liksom, det finns en ungdomsakademi och träningsanläggning som är state of the art. Och City kan komma tillbaka och man får vara med på den resan att möta Grimsby, Tranmere och sånt där. Jag drömmer lite om den upplevelsen som Thomas pratade om.
Och på tal om Fiorentina så finns det ju en ganska viktig skillnad här. Och det är att Fiorentina då gick från fuskande Vittorio Cecchigori till då, som det ansågs då, drömägare i en välordnad liksom, self-made familj från Marke i Italien som gjorde den här resan och investerade mycket av sina self-made pengar. Sådär.
Men vadå? Alltså, skulle City landa i League One, League Two, det skulle väl eventuellt då kunna innebära att Noel Gallagher kan gå in och bara såhär, jag tar skiten.
Men vad skulle hända med ägarstrukturen menar du då?
Ja, alltså, men att Abu Dhabi... Det tror jag inte att det blir. Jag tror inte att...
Skit, jag plockar upp den.
Ja, exakt. FA degraderar de inte ner i det engelska systemet, utan de skickar in dem i Ligue 1 i Frankrike.
Det är typ samma sak.
Ja. Nej, men alltså, att Abu Dhabi, som Petter är inne på, Abu Dhabi, de drar. Och så tar då liksom Noel Gallagher över tronen.
Vad hade du gjort?
Oasis återförenas. Main Road byggs upp igen. Ja, Petter Landén åker ner till League 2-premiären.
Ja, tatuerar in Noels ansikte över bröstet. Mm. Det hade ju varit liksom lite... Det är en för stark dröm för att jag ens ska våga hoppas på den. Ja. Det hade liksom varit, det hade varit för mycket.
Sen är det lite mysigt också att bli kvar lite väl länge i League One också.
Ja.
Ta sig inte riktigt upp för Champions.
Så att vi verkligen skakar av oss sånt som höll på City av fel anledning.
Ja, exakt.
Men sista frågan då. Alltså, var någonstans i processen är vi? Är det här bara en utredning som nu är avslutad? Ska det till någon form av rättegång? Eller är det här klubbat alltså, och snart överklagat?
Nej, alltså
eller,
det är ju liksom... City ska ju få lov att komma med sina inspel och... Alltså den här själva utredningspanelen, om man ska kalla det, är ju väldigt kortfattad. De har ju lämnat ett pressmeddelande på Premier Leagues hemsida och säger att domen ska förkunnas på samma sätt.
Mm.
Så nu är det liksom i den delen i processen. Men låt oss vara realistiska och säga att City kommer ta till alla juridiska knep som finns. Nästan oavsett straff de får för att liksom bevisa sin oskuld eller att juridiskt håller inte fallet. Ja, jag har en känsla av att det här kan dras ut väldigt långt på tiden. Alltså på ett sätt att just nu känns det väldigt hot topic fortfarande. Men jag tror vi kommer hinna glömma det för att sen bli just det, Citys fuskande igen om ett tag.
Och när du säger väldigt lång tid och ett tag, alltså pratar du ett halvår då? Eller tänker du 2 år? Eller, för utredningen har väl tagit 4 år att genomföra om jag har förstått rätt?
Ja, exakt. Och jag tror inte att vi kommer få något definitivt besked den här säsongen. Kanske i slutet på nästa. Tycker jag är realistiskt.
Skulle det då sluta med att Manchester City går och vinner Champions League den här säsongen, då är det väl ganska låga odds på att det blir det sista Pep gör. Alltså då drar han innan det här hinner landa.
100%. Ja. Han lyfter bucklan, släpper ner den, springer till första bästa flygplats och tar sig därifrån. Han kommer inte stanna kvar på något sånt. Det finns inte.
Men då tycker jag att vi kan göra så att vi preliminär bokar in Petter liksom på plats i studion någon gång i vår. När vi kanske har lite mer kött på benen kring den här situationen. Men också ett lite mer tydligt sportsligt resultat var den här City-säsongen tog vägen någonstans.
Ja, det gör jag jättegärna.
Mm, underbart.
Härligt Petter.
Då ska du få fortsätta ta hand om sjuka barn. Hälsa Expressen-gänget.
Det ska jag göra.
Ja, hälsa dem så gott. Jag kom precis på när vi träffades fysiskt. Det var ju på Gröndals bollplan.
Stämmer bra. Du var en väldigt hunsad pappa där. Jag uppskattade att se det.
Alltså.
Ja.
Ja, jag hade med Florens också. Ja.
Det var motsatsen till Salems Frank Andersson.
Exakt. Och det är egentligen den personen jag är nu med 99% av tiden. Den du såg där. Ja, ja men bra, fint att få upp minnen. Vi ses i studion sen då senare i under våren.
Det gör vi.
Vi hörs Peter.
Hälsa.
Tja.
Tja. Tja.
Salems Frank Andersson. Det är väl vad den här episoden ska få heta.
Det finns ju en Salems Frank Andersson.
Ja,
redan. Alltså, som inte jag. Det är George Scott. Han är ju från Salem. Och var liksom han var ju väldigt Frank Anderssonig under sin tid i rampljuset.
Han var väl inte lika frispråkig, det var väl i och för sig ingen kanske. Alltså som Frank Andersson kring dekadensen.
Nej, men han var lite sluddrig i rösten från liksom boxningskarriären.
Jo, men
det var ju Frank i och för sig också.
Ja, det är ju inte självvalt.
Nej.
Det är väl en konsekvens av att man har fått.
Ja. Ja, men jag kan vara Salems Frank Andersson. Ja. Och andra dagen en trebarns pappa.
Ja, nej men härligt. Är det någonting annat från fotbollsveckan som varit här som fångat din uppmärksamhet? Njonto går starkt i Leeds.
Ja.
Din gubbe.
Absolut min gubbe. Kul att se att han flyger. Det är väl inte alla som har koll på att han redan har debuterat för det italienska landslaget. Alltså han tog ju sig inte fram i den italienska fotbollen utan i den schweiziska fotbollen. Och så han kom ju lite från ingenstans när Mancini då kallade honom och ingen hade förväntat sig, så det var som en blixt från klar himmel. Och nu flyger han i Leeds, så jävligt kul att se.
Han är lite 2.0 av, vad heter han från Freiburg?
Italienare.
Grifo.
Exakt.
Vincenzo
Grifo, exakt.
Ja, som kom liksom från ingenstans rätt in i Leeds.
Tyskfödd italienare.
Ja. Mm. Så att vi håller givetvis koll på Njonto.
Vad tycker du om honom?
Jag gillar honom mer än vad jag trodde att jag skulle göra när jag liksom såg honom första insatserna i Leeds.
Men ser du honom gå till Juventus, Milan eller en annan storklubb?
Nej, jag tror nog att han kan passa ganska bra i den engelska fotbollen, alltså i Premier League.
Ja, men sorry, jag menar mer storlek på klubb. Kan han gå till Arsenal, Chelsea, United?
Nej,
City League One kanske.
Exakt. Nej, men jag tror så här, skulle Leeds ryka, då kan jag tänka mig att han blir kvar i någon slags motsvarighet. Alltså ett undre halvan, men ändå liksom ett stabilt Premier League-lag. Okay. Och på tal om Leeds åka ur eller inte, så gjorde man ju sig av med Jesse Marsch här i början av veckan. Provocera mig. Alltså, få saker stör mig så mycket som felaktiga dojer av tränare.
Här är du binär, det är fel.
Alltså, jag är ingen stor supporter av Jesse Marsch, men att liksom ge en så pass tydlig liksom filosofitränare chansen och förtroendet och möjligheten att då liksom dels förvalta Bielsas trupp, som i mångt och mycket men passar Jesse Marsch ganska intensiva, högpressande fotboll också. Men att ge honom då ett helt januarifönster att sätta då sin prägel på truppen in och ut ytterligare, för att precis när fönstret stänger, efter då en resultatrad som snarare är stolpe ut sett till prestationerna. Jag tror att det har hetat att Leeds har vunnit alla matcher under 2023 i XG. Och jag menar, det har sett ut i många matcher så som det gjorde i den här senaste förlusten mot Nottingham. Att prestationen har varit bättre än resultatet. Mm. Och sett till hur tajt det är där nere i botten, så kommer det där såklart liksom ge utslag längs vägen. Dessutom så får man då Rodrigo skadad här i 2 månader på det. Så att liksom i samma veva skicka tränaren utan vad det verkar någon form av liksom plan på vem som ska ta över. Man gick efter West Broms tränare, men 2 dagar senare så har han då liksom, nej, jag blir kvar i West Brom. Alltså nu kanske det är alltså, det blir väl lite liksom fel efter att man har gjort en stark insats på Old Trafford post Jesse Marsch, men jag tycker att hela liksom agerandet...
Det är väl ännu starkare, kan jag också, att kritisera det även efter en stark prestation.
Jag tycker att hela agerandet andas panik och ett ogenomtänkt. Liksom. Nu förlorade vi mot Nottingham, nu måste vi göra någonting. Men ser man ur det större perspektivet, så tror jag att man bara liksom sätter sig på ett tåg som kommer sluta i Championship.
Jag uppfattade ändå att det var ganska många supportrar som inte uppskattade Jesse March och som var lite glada nu när han fick lämna. Så jag vill ändå ta liksom på mig den hatten lite grann som Leeds största supporter i Sverige.
Ja, ja, nej, fan, man kanske skulle, nej, han är ju i USA.
Du har ju tre.
Olof Lund.
Jo, det har ju duggat någon.
Nej,
han är därför att följa på Instagram stories. Mm. Kommer Vicky bli med. Hej Vicky.
Gud vad trevligt. Ja, vi ska spela in Tutski Balutski inför Champions League omstarten.
Exakt.
Ett avsnitt ni hör på måndag morgon 05:00. Skicka Kim Wirsén ut i eten. Exakt. Jag ska bara säga det att Olof är ju på en långkörarsemester i USA som nu avslutas med Super Bowl. Super Bowl som ni såklart ser via ert C More-abonnemang. Och det är hög tid att skaffa ett sånt om ni inte redan har ett. Eftersom då, när Super Bowl är klart, så stundar då Champions League-omstarten. Svenska kuppen drar igång om 10 dagar.
Vad är det för C More-månad?
Ja, det är La Liga och det är Serie A. Det är snortajt om Champions League-platserna bakom Napoli. Det är ett El Clasico om en månad. Får det är fotbollslördag i Europa varenda jävla helg.
Får jag passa på nu när det blir ljusare och ljusare, men det är fortfarande kallt ute och man vill gosa ner sig i soffan, att propsa för Cacciatore, som är en otrolig serie. Det finns säsong 1 och 2. Mm. Se den bara. Ni kan liksom sträckkolla den. Det är så jävla bra. Dessutom, italiensk maffia, fast i nutid så att säga. Mm.
Dessutom är ju hyfsad, Farmen 90-tal. Inne i ett kritiskt skede.
Alltså jag bollar upp Cacciatore. Ruskigt kredit så här. Och du är så 90-talsserie i maffia och du väljer att pusha Farmen. Man kan... Heter det inte Torpet numera?
Ja, det är ju TV4 Play. Alltså liksom sidosåsen.
Okej.
Som man givetvis också följer. Sen kan man ju sätta sig in i Sveriges mästerkock och parallellt då lyssna på Totoringen, där Kim Wirsén och Malte
är luddiga
kring årets säsong.
Toto Blotto säger varmt välkomna ner i båten till Elbilsvaruhuset. Och de kommer såklart inte tomhänta utan har med sig Elbilsvaruhusets elbilsladdare. Givetvis anpassade efter alla elbilar och de hjälper naturligtvis till att installera de här. Och då pratar jag om hela Sverige. Från Smygehuk hela vägen upp till Treriksröset. Med sig har Elbilsvaruhuset också ett av Sveriges bredaste sortiment vad det gäller elbilsladdare och tillbehör. Där med bland annat boxen Zaptec Go. Min box som jag får installerad här nu i dagarna. Och det är jag så glad för. Den passar alla elbilar och plug-in hybrider så som jag har. Och de hamnar i din ägo via några enkla tryck på elbilsvaruhuset.se. Och den levereras och installeras av Elbilsvaruhusets certifierade elektriker. Det går på bara några få veckor att ta sig från tanke till verklighet. Från ax till limpa så att säga. Från ingen Zaptec Go till en installerad laddbox. Bra pris, säker installation, maximal kundnytta. Zaptec Go laddbox är dessutom utrustad med en mängd smarta funktioner. Lyssna, bland annat läser den av kommande elpriser. Och så laddar den därför bilen när priset är som lägst. Ja, genialiskt! Och nu har vi också under februari och mars en väldigt lukrativ kampanj hos Elbilsvaruhuset. Där deras toppenerbjudande kring dessa laddboxar och gröna teknik gör att man sparar hela 8 500 kronor vid ett köp. Så äger du en elbil eller en plug-in hybrid och vill förändra och förbättra ditt laddande, Zaptec Go, Sveriges minsta och smartaste laddbox, det du vill ha. Gå in på elbilsvaruhuset.se/totobalotto och ta del av erbjudandet. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Totobalotto. Folket, det är dags. Det är en resa som ni kommer att få följa på våra sociala medier och inte bara. Hur ska jag presentera detta då? Jo, Adidas Stockholm Marathon, som är alltså Sveriges största och ett av världens vackraste maraton. De tar verkligen oss löpare på en fantastisk tur genom Stockholms centrala delar. Startar på Lidingövägen och målgång inne på anrika Stockholms stadion. Skådespelsplatsen för olympiska spelen, för er som inte känner till det, 1912. Och ja, förutom det en massa oförglömliga fotbollsögonblick då, inte minst för djurgårdare. Loppet är otroligt. Jag har aldrig sprungit det tidigare, men nu är det dags. Jag tar med mig Kim Wirsén. Jag ska inte fatshama mig själv eller någon annan, men formen är allt annat än god när jag sitter här i februari och försöker på något sätt då komma in i någon slags maratonform. Hashtaggen Totomaran. Hashtag Totomaran på Twitter och på Instagram. Ja, där kommer ni kunna följa min och Kims väg mot att stå där på Lidingövägen den 3 juni och göra vårt bästa för att ta oss igenom ett maraton. Jag vill uppmana alla som lyssnar på det här att haka på mig. jag behöver stöd. Kanske blir vi en hel rörelse som kör hashtag Totomaran. Så nu när vi är i februari, det är nu vi ska komma i form. Och tänk er mig då som är 40 plus och liksom ska gå in i det här racet. Tänk er mig, jag har ju liksom världens uppförsbacke. Men ni har ju en otrolig möjlighet att haka på någonting kul här och komma i dunderform till sommaren. Men kanske för resten av livet också. Om inte annat så blir det en väldigt, väldigt rolig upplevelse oavsett vad man har för målsättning. Med rabattkoden TOTOMARAN25 som gäller mellan den 6 februari och 14 maj så får alla som anmäler sig till Adidas Stockholm Marathon 25% rabatt på anmälan. Det här är ett bra erbjudande och jag tycker att alla ska haka på. Dessutom får du som anmäler dig till Maran även 10% rabatt på loppen Adidas Premiärmilen och Adidas Premiärhalvan. Så att där har man lite andra lopp att följa. Hemsidan är stockholmmaraton.se och ja, nu börjar resan helt enkelt. Hashtag Totomaran, let's go! Kimpa, hör du det? Nu kör vi!
Ska vi kanske bara innan vi avslutar dagens episod lyfta in då Vicky Blomé?
Ja, det kan vi
för
göra.
Att få Vicky, hennes kommentar kring då Zlatan. Hon är ju i sin roll som Milan-supporter kanske då aningen mer uppdaterad. Hej Vicky, du får sätta dig här. Thomas har precis liksom berättat att han inte har läst, om det nu finns någon form av logik bakom avregistreringen av Zlatan i Champions League-truppen parallellt med då att han ska göra comeback mot Torino.
Alltså jag hade ju en teori, jag hade ju en teori om att han kommer spela i rosa väst imorgon och att Torino-spelarna är med på att man inte får tackla honom, sådär som man brukar göra på träning med spelare som har varit skadade länge. Och att det funkar liksom, vi ser ju att vi tar lite lugnt med Zlatan, men mot Spurs borta så funkar det inte. Men jag vet inte, har du läst något?
Nej, alltså jag fattar inte överhuvudtaget. Alltså varför han inte med?
Att han inte ska ingå i tisdagens match, det köper jag.
Ja, ja, absolut.
Kom back mot Torino, sen så kanske du behöver en vecka och liksom landa det.
Ja, alltså,
men returen är 3,5 veckor bort.
Ja, nej, jag förstår inte heller. Och alltså det känns ju lite så här tidigt att han ska spela kanske imorgon, alltså, eller mot Torino. Det känns så här,
han gjorde väl verkligen i veckan den första hela träningen?
Ja, och det känns jättetidigt, så jag fattar ju grejen, men... Men alltså, har man gett upp på att gå vidare också då? Eller? Alltså, skulle kunna ta sig vidare mot Tottenham och då? Då?
Och det som provocerar mig, det är verkligen att skriva in Zlatan som gubbe 25.
Det gör ju
ingen skillnad i liksom, truppens slagstyrka. Du flyttar ju inte på en spelare för att få in Zlatan som skulle göra skillnad.
Nej, och du skulle ju kunna flytta på spelare 5 tänkte jag säga, nästan för att liksom, nej, han verkligen ska få vara med i truppen som det ser ut nu. Så jag fattar faktiskt inte heller.
Du förstår lika lite som
vem
vi
har tagit beslutet? Alltså är det Pioli själv?
Ja, men
det, eller?
Jag var inne på att Zlatan måste ha tagit det beslutet själv, för att så här, om han blir petad från Champions League-truppen.
Nej, det känns ju konstigt.
Det känns ju jävla märkligt. Så att det enda logiken i det här är att han inte känner för det. Men det är också konstigt eftersom Champions League ändå är lite hans liga. Eller, hans liga är det inte, men han har liksom kämpat med att vinna den så länge.
Varför skulle han säga
är minimala
tack,
för Milan,
nej tack så, till chansen att eventuellt kunna vara med och bidra till ett Milan-annonsemang
i norra London? Så står Milan i Champions League-finalen och vinner och Zlatan sitter oombytt på läktaren och
men
ser detta.
Men kan man lägga till honom?
Nej, det var det jag undrade också.
Det lyfter ju Thomas som en möjlighet. En rimlig liksom.
Kanske inte i kvartsfinalen då?
Ja, men,
att det finns en möjlighet.
Det är väl ett rimligt inspel. Ja. Men varför har vi då den här liksom, det här datumet så stänger vi registreringen. Så har det ju alltid varit att nu är det final för Europaspelstruppen under våren här. Alltså om det nu är så att du kan skriva in honom till kvartarna om Milan skulle gå vidare. Då kan man ju lägga ner den här första liksom,
ja,
omgallringen och uppdateringen
då
av
Europa-truppen. Jag fattar faktiskt inte heller och, alltså, så här, att han ska spela mot Torino. Alltså, är han med i truppen där, borde han ju vara redo för någon minut.
Ja.
Och då ska han vara redo för någon minut, ja, på tisdag också.
Jag kollar på truppen här. Framförallt om 3,5 vecka.
Ja. Jag kollar på truppen här och då hade man 24 spelare. Du nämnde Vranch tidigare. Du har också Vasquez, målvakten från Colombia.
Han behövs ju för sig nu.
Ja, det behövs. Balotore som du nämnde. Adli.
Jag sa att liksom så här, Vranch och Balotore, det är ju inte gubbe 24-25. Det är ju gubbe 17-18.
Det är dessutom bara 24 här. Så det finns ju plats för Zlatan. Även om man tar med alla de här Adli och Balotore och så vidare. Det är märkligt.
Det är märkligt.
Vill ni ha en Totoballon som avslutning?
Det är klart att vi vill det. Om du inte bara ville, du placerade in dig på topp tre Sverige Leeds-supportrar. Det är du, Olof Lund och...
Nej.
Du vet att Hammarbys chefscout, Micke Hjelmberg, han är en enorm Leeds-supporter.
Okej.
Okay. Han har faktiskt emblemet tatuerat på vaden.
Ja, som att det vore någon sån här go-to-grej. Kristoffer Kviborg har också AIK-märket tatuerat på överarmen. Det är den sämsta tatueringklubben lagstatueringen jag har sett. Den är nästan i klass med min brax på ryggen. Men Palle, nummer ett. Det är alltså tidigare butikschef på Stadium Sergelgatan. Legendariska stadionbutiken.
Också stor AIK-supporter väl?
Jättestor AIK-supporter. Liksom så här, halvhulgan då, pre-firmor och sånt i Sverige. Så, gubben man såklart har sett upp till under alla år. Och jag också haft honom som chef då när jag jobbade på Stadium.
Och du tog då eventuellt position som röst för dessa och sa att...
Linus Mörk.
Dojan av Jesse Marsh.
Linus Mörk, nummer två. Och jag, nummer tre, Olof Lund, kommer utanför topp tre-listan på Leeds-supporter.
Fattar. Ja, det blir spännande att se vart Leeds tar vägen här nu efter kicken av Jesse Marsh och vem då som ersätter långsiktigt. Med det sagt, rulla vignett, Kimpa. Förstår du Toto Ballon? Vicky.
Nej, men alltså jag har varit inne på att jag förstår den
nu,
bättre
nu,
än
de flesta. Micktekniken här är katastrofal.
Nej, men jag kände att jag skulle gå ut.
Nej, du ska vara med.
Du ville ha mig här nu.
Jo, du går inte ut ur den här studion på en timme minst.
Nej. Jag var inne på att jag förstod det bättre än andra. Mm. Liksom att det är någon slags... Alltså,
ja, men
nu ska jag
det är olika faser av...
Olika faser av att så här... Vem kommer vinna i slutändan? Men om man skulle... det är inte om man ska dela ut den nu. Nej. För att det är inte det handlar om. Men så här,
och det är heller inte hur Thomas tror att det slutar då.
Nej, och det är
då.
Inte liksom en...
Jo, det är det ju. Det är ju presumtivt.
Jo, men
sen så blir det mindre och mindre. Subjektivitetstrappan, den kommer inte igång för sig sommar.
Det finns ju med, alltså, vilka har chansen att vinna. Men du kan ju inte... Alltså, så här, egentligen så här, första månaden, då kan ju inte en spelare som... har varit skitdålig var med där, fast att man tror att han kommer vara med i slutet, utan det är så här, det är en verklighet här och nu.
Ja, men man måste ju också kolla lite i spåkulan för att se alltså vilka vinner Champions League, i och med att det finns en sån koefficient såklart att så här, har du varit bra i Queen's Park Rangers, det spelar ingen roll om du har gjort 110 mål där, utan du måste ju helst, eller så här, du bör ju ha spelat i ett vinnande lag för att liksom ta det in på topp 5-listan, den slutgiltiga alltså Ballon d'Or-listan. Och det var ju därför jag skapade den här listan. Men jag har faktiskt en ny liten koefficient som vi inte har pratat om.
Okay.
Som jag tror är ganska viktig faktiskt. I alla fall i ett sånt här skede när man då blickar lite framåt, men också i slutet. För att dels så alltså det pratade vi om med Mané, att han vann afrikanska mästerskapen. Och det vägde ganska tungt i slutändan, för han kom ju då på andra plats. Inte att han inte har förtjänat det genom ligaspelet, men helt övertygad om att det vägde in när man i slutändan liksom tog fram listan. Men jag har en ligakoefficient här. Alltså för jag tror ju att det spelar roll vilken liga du spelar i. Och där, alltså då lägger jag med turneringskoefficient, kanske vi ska kalla det för. Då, där VM ligger högst i år. Champions League 2 och Premier League 3, och sen kommer lite alla andra ligor, toppligor.
Är det inte lite så också att Napoli-spelarna gynnas av att vinna Serie A mer än vad Bayern München-spelarna gynnas av att vinna Bundesliga?
Ja, men det har du rätt i. Så att det har jag då tagit i beaktning inför månadens, som egentligen är januari, månads Toto Ballon.
Vi firar faktiskt ett år med Toto Ballon i och med detta.
Och jag kan ju då påminna alla om att listan såg ut som så, att det var Messi nummer ett, Mbappé nummer två, Haaland tre, Neymar, Kevkev, De Bruyne. Det har hänt lite. Jag drar faktiskt topp tre idag. För att det är faktiskt samma. Jag säger att topp tre är Messi, Mbappé, Haaland, så det är samma. Sen så har det hänt saker bakom.
Jag misstänker att Kevin De Bruyne, han är snarare utanför än fyra.
Exakt. Så på fjärde plats då, Enzo Fernandez.
Oj.
alltså vi,
jävla insats.
Ja, men i och med att jag pratat om i och med att jag pratat om liga eller turneringskoefficient, så tror jag, har jag tänkt till lite och tror att VM kommer väga så pass tungt. Såg hans första match, jag vet att du inte var lika imponerad som mig.
3+.
Ja, du sa 3+. Vilka är jag ut på 4?
Alltså jag gillar ju Enzo Fernandez väldigt mycket.
Det kan jag säga att jag gör också.
Alltså därför är jag på väg upp. Men,
när subjektivitetstrappan kommer framåt juli, då kliver han kanske upp på 3.
Jo, men alltså Enzo Fernandez Fulham-insats är ju årets motsvarighet till Salas 2 stolpskott mot Inter.
Okej då, det får det vara. Men och då kanske jag talar emot mig själv, tycker vissa, i med då Premier League eller att man ska vinna, och att i topp 5 så borde det vara någon som har varit med som har vunnit, och Chelsea kommer inte vinna.
Det kommer de sannoliken.
Men han har vunnit VM, och det räcker att göra jävligt bra vår i Premier League, för han har gjort det jävligt bra tidigare under säsongen i Benfica. Mm. Så Enzo Fernandez är där. Och på femte plats, eftersom vi pratade om laget, så är Osimhen med. Han kommer göra 30 mål i år i Serie A. Och det räcker för att ta sig in på den här ligan. Så jag har dels då kollat lite i spåkulan, dels väckt in då det du säger. Mm. Att det förmodligen då för Napoli så betyder den här titeln ännu mer. Alltså det är människor som sitter och röstar. De kommer ju se de här firandena i Neapel när de har vunnit gulder. Och det kommer vara den stora snackisen. 22 personer dog liksom under firandet. Men det skiter vi i, för det är så jävla glatt ändå. Folk simmar ut till öarna utanför och liksom klättrar upp på Vesuvio och grejer.
Så Toto Ballon januari är 5 Victor Osimhen.
Ja.
4 Enzo Fernandez.
Ja.
3 Erling Haaland.
Yes.
2 Kylian Mbappé och 1 Lionel Messi.
Mm, bubblar du på Rashford, ska jag säga. Ja. Men problemet för honom är att han har inte vunnit VM. England var inte sådär superbra. Och Manchester United kommer inte vinna någonting. Så att han är lite trendspelare. Han, för att han ska komma in på listan så krävs ju en helt otrolig vår.
Mm, ja. Fråga till Vicky bara. Osimhen eller Kvaratskhelia?
Osimhen.
Ja.
Han är lite mer star quality på honom. Och så anfallare.
Får man säga.
Ja,
nej, men jag tycker det. Och så här. Jag tycker absolut att det är rätt att han ska vara med på en topp 5, Osimhen. För att så här, vilken anfallare har varit bättre. Mm. Alltså så här, det är väldigt få. Sen så här,
ja, men i Håland är ju där.
Ja, men såklart. De du har framför inte så mycket att säga. Men sen så här, ja, Lewandowski, hur många mål som helst i Barcelona. Och de
känns som han har glowdown.
Ja, det har han absolut. Men det är så här, det är
Håland också.
Ja.
Jo, just nu. Men du vet ju också att det kommer en glow-up som heter Duga snart. Det är jag helt övertygad om han inte skadar sig.
Ja, jag tycker Citys liksom kollektiva...
Du vet att han gör 3 snart igen. Det är bara det att man reagerar ju inte när han gör 3. Det är ju det som är grejen. Man har ju blivit van vid att han gör mål. Så gör han 2 i helgen så kommer ingen lyfta på ögonbrynen.
Ingenting emot Victor Osimhen i alla fall. Jag håller honom,
Ancelotti kommer lyfta,
jag håller
på
honom extremt högt, jag också. Men om jag hade fått välja en spelare så hade jag valt Kvaratskhelia före Osimhen.
Ja, men jag tycker, alltså, så här, vem du nu, jag vet inte vad det är.
Nej, det är ingen koefficient kanske i Toto.
Nej, verkligen inte.
Vem hade valt till sitt lag.
Nej.
Ah, ja. Okej, hörni, vi ska
och nu pratar vi nästan som en månadslista, vilket du tycker varit bäst i januari. Du är ju helt ute och cyklar.
Nej, men så här, jag kan tänka mig att alltså jag tror faktiskt att Napoli är mycket mer att räkna med i Champions League än vad liksom många kanske vill få det till. Mm. Eller att många kanske inte tänker på.
Nej.
Jag tror att det är sånt fokus på den här ligatiteln och första gången på 33 år och jag menar att de ser så oerhört bra ut i ligan. Jag tror, alltså, jag har lite smygkänsla för att Napoli faktiskt kan bli riktigt farliga.
Ja, när man pratar om favoriter alltså i Champions League, det är så här, man glömmer ju Napoli lite, men tittar man på hur det sett ut under säsongen så är ju Napoli det laget som har spelat bäst av alla lag som deltar i Champions League. Bayern München, alltså, de imponerade i gruppspel, absolut, så det är de också, men utöver det så är ju Napoli det bäst spelande laget.
Mm. Och,
alltså, därför kan man ju så här, faktiskt på riktigt tycka att så här, de går in på det spelmässiga bara och tillbaka i tiden så går de in som favoriter.
Och jag menar med faktorn att, för jag är helt övertygad om att man tar sig förbi Eintracht Frankfurt utan problem. Och det kan man göra med att man fortfarande har liksom fullt fokus på ligaspelet. När man är förbi Eintracht Frankfurt och in i en kvartsfinal, alltså, då är nästan titeln matematiskt klar. Vilket gör att vrider inte Spalletti om så att det bästa laget spelar Champions League då och att man kör Simeone-gänget i Serie A. Alltså, den lyxen har inte många lag som är kvar i Champions League.
Nej, alltså Napoli kan verkligen bli farliga. De har, alltså, de har ju lite bredd också, de har spetsen, så fortsätter de ha den här formen så finns det ju liksom mycket som talar för att de kan straffa de flesta lagen.
Hörrni, vill ni höra oss prata mer Champions League om start här med Vicky Blomé, då rattar ni in Tutski Balutski på måndag morgon. 05.00 är vår första episod ute, då vi tar tag i de fyra första åttondelarna som alltså spelas nästa vecka, tisdag och onsdag. Ni får en jävla trevlig helg till dess. Så hörs vi igen på måndag med både Tutski och ett ordinarie Toto Balutto.
Underbart. Ciao Tutti.
Ciao Tutti. When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and have a little faith in me. When the tears you cry are all you can believe, just give these loving arms a try, babe, and have a little faith in me, and have a little faith in me. Faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. And when you're a cigarette heart, I cannot speak so easily. Whisper star, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you will see. I will catch you fall, baby. Just have a little faith in me, and 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 have a little faith in me. Loving you for such a long time, girl, expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me. You see, time is our friend, 'cause for us there is no end.